Ja, det är Åke Sandin det här, och då börjar Radio Tuff nummer 1398. Programmet i korthet. Vi delar ut många rosor till människor som skrivit eller gjort något bra. Tuffaktivisten Magnus Wiberg om hur han från Tuff fixade till 160 underkläder till behövande flyktingar. Den ene författaren av boken Svenskar i krig 1945-2015, Lennart Westberg, intervjuas. Slutet av en intervju med Mahad Malengor hörs. Han kom som ensamkommande 17-åring från Somalia till Sverige redan 1992. Men först veckans rosor. Stacy Brown, lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, I see bound. Ja, Monica Kjellin, vi börjar väl lika positivt som Louis Armstrong som vi hörde nyss gjorde. Han tyckte det var good, bon, bra. Och den första rosen vill jag ge till Tuffs insatser för flyktingar. Styrelsen beslöt att stödja de 14 ensamkommande barn eller tonåringar mellan 14 och 17 år som bor i Villa Victoria i Trollbäcken, Tyresö. De skulle förses med fickpengar från Tuff i form av en 500-lapp var. Och du var där nyss. Vad tyckte du?
Det var jättetrevligt. Trevliga ungdomar och från olika länder som alltså samsas här i en villa nere i Trollbäcken. Och
artiga var, trevliga var. Ja. De var från Afghanistan många, Somalia, Eritrea och till och med en från Albanien.
Ja.
Men de hade inte fått asyl.
Nej.
Så att, ja, de,
och vi... Men de var väldigt duktiga på att studera, sa en av deras arbetsledare där då.
Ja,
och det,
var Anja Björk Rudberg som är föreståndare, och sen hade hon hjälp av en kurdisk kille och en somalisk kille.
Ja.
Sen en ros till Magnus Wiberg, ledamot av Tuffs styrelse, som först för Tuffs pengar skulle förse flyktingförläggningen på Fryshuset i Stockholm med 28 gummimadrasser. Men han köpte inga gummimadrasser för.
Nej, för sen så upptäcktes det att sådana just hade fixats. Men att många flyktingar behövde underkläder. Då köpte Magnus cirka 160 underkläder som de behövande försågs med.
Ja, bra gjort av en ung man som han.
Ja.
Sen en ros till EU. Det är första gången de får en ros. Som nu satsar 1 miljard euro, drygt 9 miljarder kronor, till FNs flyktingorgan UNHCR. Att användas för de uppåt 4 miljoner syriska flyktingar som finns i Libanon, Jordanien och Turkiet. Det behövs mycket mera stöd till dessa människor, av vilka de flesta inte har råd att göra den kostsamma och farliga resan till Europa.
Nej, sen en ros till den koptiske påven Tavadros i Egypten som har varit på Sverigebesök. På tal om de cirka 100 kristna kyrkor som förstördes här om året intar han trots allt en mycket försonlig inställning.
Han visade verkligen kristet sinnelag.
Ja, och han säger att förövarna var extremister som inte tillhörde den muslimska majoriteten som han betecknar som älskar.
Ja, han sa att han älskade dem. Ja, och han menade att om alla kyrkor bränns ner får väl de kristna be i moskéerna, och förstörs också moskéerna så får väl de kristna be med muslimerna på gatan. Och det där var från radioprogrammet Människor och tro den 24 september. Och sen en ros till Human Rights Watch. Vad har de avslöjat nu?
Att Saudiarabierna också använder klusterbomber vid sina flygattacker mot det fattiga grannlandet Jemen, där många civila i över ett halvår nu har dödats. Klusterbomber har bombkapslar som innehåller massor av små sprängladdningar som sprids över en stor yta och dödar urskillningslöst. Över 100 stater har skrivit under konventionen mot dessa vapen, dock inte Saudiarabien och dess koalitionspartner i USA.
Och sen är roset i protesterna mot att den 21-årige Ali Mohammed al-Nimr nu i Saudiarabien döms att avrättas, liksom de över 100 människor där som redan avrättats i år.
Och sen en ros till Estland och Ryssland som nu har ökat grannsämjan genom en fångutväxling. Den estniska gränspolisen Eston Cover, som dömts till fängelse i Ryssland för intrång och spioneri, släpptes liksom den i Estland för spioneri till 16 års fängelse dömde Alexei Dresen.
Och sen en ros till minnet av Joe Hill som avrättades i USA för 100 år sedan. Han kom från Gävle till att börja med och hette i Sverige Joel Hägglund. Utvandrade till USA och blev en uppskattad låtskrivare och sångare på vänsterkanten. Han uppmärksammades i radioprogrammet Epstein och Nordgren 28 september där också Göran Greider deltog. Man citerar Joe Hills kanske mest kända sång där det bland annat heter You'll get pie in the sky when you die. I försök till svensk översättning så är det Du får smör ovanför när du dör. Och i den sista intervjun av många jag gjorde med Roland Skytt, författare av succéboken Kodespällan, sjöng han vid 91 års ålder utan fusklapp den låten av Joe Hill.
Och så ros till Sven Lionel som med rätta fått mycket beröm för sin fina läsning av boken Kodespällan på Radio Tuff.
Radio Tyresö.
Förlåt.
Ja.
Det var ner lite...
Egotripp alltså.
Ja, precis. Radio Tyresö och ingenting annat.
Nej. Och sen Radio Tuff ingår ju i Radio Tyresö
ja,
också.
Ja.
Sen en ros till TV2 som visade filmen Palmes hemliga agent den 1 oktober. Huvudpersonen var den svenska diplomaten Birgitta Karlsson Dorf som på 80-talet i hemlighet hjälpte apartheidmotståndarna i Sydafrika i kampen mot förtrycket.
Och så ros till filmen om Katarina Taikon som hade premiär den 2 oktober. Katarina var en av dem som bildade TUFs första konstituerade styrelse 1967.
Hon var en av grundbultarna i TUF
ja.
För 48 år sedan. Det är...
Oj.
Sen rosor till utställningen Tyresö centrum 50 år på konsthallen på Tyresö bibliotek. Där finns bland annat ett gammalt foto av ett tufft arrangemang från 70-talet. Det föreställer fria talares tribun som TUFF anordnade på den tiden.
Också en ros till de 157 centerpartister. Över en tredjedel av stämmodeltagarna som på partistämman nyligen röstade emot beslutet att ansluta Sverige till NATO.
Och apropå NATO så skriver, ger vi en ros till ordföranden för aktionsgruppen Nej till NATO, Staffan Ekbom, som förresten har varit läkare här i Tyresö. Han har ett remissvar till Värlandsavtalet bland annat skrivit:
Sverige riskerar att slänga bort en väl beprövad säkerhetspolitik i utbyte mot en mycket osäker pappersgaranti från NATO.
Och Staffan Ekbom, han kommer på ett lockande offentligt möte den onsdag den 7 oktober klockan 19 om NATO med honom som inledare i TUFF-lokalen Myggdalsvägen 80.
Och dagen efter, torsdagen den 8 oktober klockan 19, talar före Moskva-ambassadören Sven Hirdman i bibliotekets hörsal i ämnet.
En djupare bild av Ryssland och dess politik det är ett ABF-möte. Och gratis till båda de här mötena. Det är gratis till båda de här mötena. Och om man är på västkusten så bör man känna till att samtidigt arrangerar den berömvärda fredsrörelsen på Orust just den 7 oktober ett möte med fredsforskaren Jan Öberg som de kallar för
Sveriges vassaste penna.
Och han pratar om
fred skapas med fredliga medel, om FN-stadgan och Gandhis betydelse i nutiden.
Öberg hördes i senaste Radio Tuff. Ja, det var, vi har många andra rosor, men jag har inte tid med dem.
Nej, måste jag annat också.
Och på telefon inifrån Söder i Stockholm har vi nu med oss Magnus Wiberg, ledamot av Tuffs styrelse. Du pratade här om veckan mycket om luftmadrasser och vi beviljade luftmadrasser för 7000 kronor. Hur gick det med de där luftmadrasserna till flyktingar?
Det gick bra. Behovet förändrades lite över natten. Detta gäller då ett transitboende ute i Sickla som heter Nobelberget. Och där var det en akut situation i form att det behövdes sängplatser. Och då fattade vi i styrelsen ett beslut att vi skulle köpa in 28 stycken madrasser. Men sen så löste sig sängsituationen över natten. Och då fick vi reda på att det var akut behovet av underkläder. För det hade kommit väldigt många människor över dagen till Nobelberget.
Jaha. Vad då för underkläder?
Det behövdes både främst var det till män mellan 16 till 50 år och sen var det kvinnor och sen så var det barn.
Det var kalsingar och trosor och,
ja,
och blöjor kanske, nej.
Nej, men kalsonger, strumpor och BH-ar,
ja.
Som det var akut behovet av. Det är inte helt lätt att ha tvättmöjligheter och man är viktigt att få kunna känna sig fräsch och kunna sköta sin hygien.
Köpte ni, vilken ni gick och köpte alla dessa underkläder då?
Jag gick runt bland väldigt många butiker i Sickla och letade efter de billigaste underkläderna.
Ja.
Eller snarare mer där jag kunde få mest för pengarna. Det var att man fick förhandla med de olika återförsäljarna för att få lite rabatt också.
Var de villiga att ge rabatter? Det skulle gå till flyktingar, sa du.
Ja, jo, men det sa jag, absolut.
Drog de ner på priset?
Ja, jo, men till sist blev det så ändå. Och då fick jag en extra underklädesdel för varje par jag köpte. Så det var ju en fin...
Hur många kläder, persedlar, lyckades du köpa för en 3-4 tusen kronor?
Ja, det blev runt 160-170 kläder.
Oj, det var mycket.
Ja, så det är väldigt fint av Tuff.
Var levererade... Ja, det är betalt av Tuff, ja. Var levererade du de kläderna sedan då till Nobelberget i Sickla?
Precis, jag åkte sen till Nobelberget som är nära köpcentret där och levererade underkläderna då till de som har hand och organiserar själva behovet och fördelar ut förnödenheter till flyktingarna som
är
bor där.
Är de proffsiga eller är de vimsiga?
Nej, det var alltså sett till att det är i princip bara volontärer så måste jag säga att de har byggt upp det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Volontärdelen sköts då istället någonting som heter nattskiftet och sen så är Refugees Welcome som sköter, vad ska man säga, juridisk hjälp och när det kommer till tolkar och så.
Det behövs. Refugees Welcome, det är en stor organisation.
Ja, det är det. Det finns i hela Europa.
Ja.
Så det är en stor organisation, absolut.
Ja. Jaha. Vi har också varit till
Villa Victoria som är ett hem för ensamkommande flyktingbarn här i Tyresö. Och givit en 500-lapp var till 14 glada 14-17-åringar. Så tuff gör vi lite grann. Och tack vare dig har vi gjort, vad sa du, 160 underkläder?
Ja, mellan 160 och 170.
Tack, snälla, duktiga Magnus Widberg. Vi kör väl vidare i Tuffa.
Ja, alla gånger. Och tack hela Tuff som är med och hjälper till med detta.
Ja, hej då.
Hej då, hej då.
Och från Sundsvall på telefon har vi med oss Lennart Westberg, kriminalpolis och militärhistorisk författare. Du har, Lennart, tillsammans med Lars Gyllenhaal just kommit ut med en över 300 sidor tjock bok, Svenskar i krig 1945-2015. Det är massor av, ni har fått med väldigt många och med fina bilder på många av de frivilliga. Du har varit här i Tyresö för några år sedan när du intervjuade min granne Eva Onegård och Annelise Stavström. Du skrev om det, va?
Ja, jag hade ju nöjt att få, det var ju som vanligt Radio Tuff och du, Håker, som var pionjär på ämnet. Deras öden som unga flickor i östra provinsen av Tyskland när Röda armén bröt in 1945. Och de,
ja, det var hemska öden egentligen.
Ja.
Men nu har du alltså tillsammans med Gyllenhaal har skrivit den här boken Svenskar i krig 45-2015. Jag har bara ögnat den, men jag fäste mig vid en kille som heter Per-Olof Ödman, son till en professor. Han hade misslyckats på gymnasiet och han blev väl frivillig i Vietnam av äventyrslystnad, eller vad då?
Ja, Per-Olof Ödman som kom från en högborgerlig familj på Östermalm. Hans pappa var en känd geolog och professor på KTH i Stockholm. Han blev lite grann av familjens svarta får. Han lever idag i New York och på ett gods i Frankrike. Mycket trevlig man att intervjua. Han uppgav att, ja, han kuggades i studentexamen som professorsson två gånger. Kände sig ganska värdelös, som han sa. Men när han gjorde värnplikten i Stockholm på ingenjörsregementet där uppe i norra Stockholm, då kom han på att det här var han äntligen bäst på. Han var bäst på att kasta handgranater, han var bäst på att löpa, han var bäst i soldaten.
Sen fick han ett bra jobb i Afrika tack vare sin pappa. Men det övergav han efter ett år.
Ja, mamma och pappa blev ju chockade. Deras blod måste ha frusit till is när de hörde att sonen skulle då resa till Vietnamkriget som frivillig amerikansk soldat. Han fick ett bra arbete på Lamco i Liberia där hans pappa hade goda försänkningar. Och därmed trodde pappa att han skulle slå dessa griller ur huvudet på sonen. Men så blev det inte. Per-Olof Ödman var fast beslutad att joina, som han sa, marinkåren. Och det gjorde han också. Han flög över till USA.
Marinkåren, det var elitförbandet.
Ja, det var ett av USAs.
Hur gick det för honom i Vietnam då?
Ja, han genomgick den hårda utbildningen där på Paris Island i östkusten och sen flögs han över till Vietnam. Och där mottogs han på världens då största flygplats. Jag glömde namnet.
Ja.
Julafton 1967. Och att komma till Vietnam, det var hans egen julklapp till sig själv, som han sa. Det hörde man inte.
Men det gick ju illa för honom. Han blev ju väldigt svårt skadad, sårad.
Ja, inte ett ont anande stod han där på flygplatsen. Det var en sergeant där som delade in trupperna som skulle till olika baser. Och då ropade han så här: du ska till H-kompaniet, 26 regementet, andra dimensionen. Du ska till Danang, to hell. Så sergeanten uppmuntrade till Per-Olof Ödman. Han kom till Danang. Han kommer dit ironiskt nog veckan innan. Det var lugnt och skönt där uppe. Veckan innan nordvietnamesiska armén satte igång sin trummeld och raketöverfall. Och det är många kända belägringar mot Danang.
Mm.
Den överlevde Ödman tills man befriades där. Men sen på sommaren när han går på patrull i en annan provins i Vietnam så går hans pluton in i ett bakhåll mot nordvietnamesiska soldater. De låg väl dolda i en bambudunge, skriver han. Och de sköt ihjäl nog hälften av hans pluton.
Oj.
En svår skottskada i huvudet. Han fick ungefär 10-tal splitter in i hjärnan.
Men han klarade sig alltså?
Han klarade sig som död. Han lades bland de döda i en hög. Men det var en sjukvårdare som såg att han rörde på ögonbrynet. Så han lastades in i helikopter.
Och räddades.
Ja.
Men det intressanta med honom, han som älskade värnplikten och tyckte det var roligt med att kriga. Han blev ju veteran mot kriget i, hemma, borta i USA sedan.
Det stämmer ju att man berättade intressant nog i intervjun att det var inte studenterna som var de första motståndarna mot kriget, utan det var veteranerna själva som gillade det i antikrigsrörelsen. Och han fick en väldigt hög krigsskadepension för Olof Ödman och fick utbildning av USAs myndigheter i fotograf. Så han tar den mest berömda bilden av Ron Kovic som spelas av Tom Cruise i den berömda filmen Fourth of July.
Jaha.
Av krigsmotståndarna där. Mycket. Han skrev också en väldigt vacker och fin bok med foton Ödman om de sista invandrade svenskarna i Brooklyn.
Jaha, så bra.
Boken heter De sista svenskarna.
Ja, ni har ju skildrat krig, svenskar i främlingsregionen, i Afrikas inre, i Nigeria, Kambodja och på Balkan och israelisk tjänst. Och ni har kommit in lite grann också på det som har hänt nyligen, det där med att det är svenskar som strider i Ukraina för ukrainska regeringen och för ISIS, det islamistiska eller rörelsen som räknas som fanatiker. Du har en i, hemma i Sundsvall, en kille som heter Schilt. Han har väckt en viss uppmärksamhet i Azov-bataljonen bland högerextrema.
Ja, Mikael Schilt är från Sundsvall och kan intervjuas på telefon av min medförfattare Lars Gyllenhaal i Ukraina under pågående strid förra sommaren.
Jaha.
Han tog parti Schilt för Ukraina mot de ryska trupperna.
Mm, de pro-ryska trupperna.
Ja, och han Mikael Schilt har, och det är ingen hemlighet, har haft en högerextrem bakgrund, men har idag lämnat den politiska arenan och nu blivit bannlyst av sitt gamla extremparti där, så att
Ja. Det
är bort rätt tankar.
Vad har ni hittat? Har ni hittat någonting om ISIS? Det lär ju finnas 300 svenskar som har åkt till Mellanöstern för att strida för dem. Islamiska staten.
Ja, det stämmer. Sverige är det land som proportionellt efter sin befolkning har flest ISIS-stridande i Mellanöstern.
Mm.
Syrien i första hand. Och det är en stor tragik kring detta, bortsett från alla folkrättsbrott de begår, tappar av dem.
Och en del av dem har redan stupat.
Ja, de som reser iväg kommer nästan aldrig tillbaka. Vi hade ett fall här i Sundsvall, det var en kvinna som lämnade två små barn, 2-4 år.
Oj.
Hon är borta.
Ja.
Hon åkte till Syrien.
Faktum är att det här är en väldigt fin bok tycker jag, med mycket bilder och mycket konkreta, spännande eller intressanta berättelser om svenskar som gav sig ut i världen för att slåss och att det var så många krig. Sen andra världskriget, det har man nästan glömt.
Ja, den skildrar väl inte obekanta men bortglömda krig. Korea kallas ju för det glömda kriget mellan andra världskriget och Vietnam som det kom i kläm. Där hade ju Sverige över 1000 man i amerikansk uniform i ett fältsjukhus i humanitär tjänst. Men vi hade även en 1000 svenskar nära på anmäldes till en väpnad frivillig kår som skulle strida FNs regi i Korea, men så blev icke fallet.
Nej.
Vi har ju andra idealister som Carl Gustaf von Rosen som gör sina flygattacker för utbrytarstaten Biafra mot Nigerias flygvapen.
Ja, just det. Han hade varit i Etiopien tidigare.
Ja, det var den första idealisten jag har träffat på, tycker jag.
Ja. Lennart Westberg, tack ska du ha för den här boken som du har skrivit tillsammans med Lars Gyllenhaal och som heter Svenskar i krig 1945-2015. Den är inte bara militaristisk, den är också fredlig delvis, eller hur?
Ja, vi lyfter fram lite kvinnoröden också som vi gjorde i vår förra bok Svenskar i krig 1914-45. Det här är precis så att säga den fortsättningen.
Ja.
Jag kan också nämna att vi är flera i Sundsvall som hejar på Radio Tuff. Vi är glada att du finns också.
Alltså, ja, tack så bra, Lennart Westberg. Hej då!
Hej då!
Ja, jag brukar ju avsluta varje Radio Tuff med en egen krönika. Men jag har en annan idé nu, så jag får hänvisa till min blogg. tuffsandin.blogspot.com, där det finns en text från den 29 september med rubriken Fred i Syrien kommer att stoppa både blodbad och flyktingkris. I början av oktober hade jag förmånen att i 2 dagar träffa ensamkommande flyktingbarn, eller och i ett fall före detta flyktingbarn. Jag var till Villa Victoria, hemmet för ensamkommande flyktingungdomar mellan 14 och 17 år, och överlämnade en gåva ifrån Tyresö U-lands- och fredsförening på 7000 kronor, en 500-lapp till var och en av de 14 tonåringarna som finns där, och de blev väldigt glada. Dagen efter gick jag en trappa ner från min lägenhet i Björkbacken till Eva Pilblad och Gunnar Olofsson. De hade sin, Eva hade sin dotter Maria där och svärsonen Mahad som är ursprungligen från Somalia, men som kom efter en lång och mödosam resa till Sverige redan 1992 vid 16 års ålder. Och slutet av den intervjun lät så här. Du var ensamkommande flyktingbarn från Somalia ursprungligen, Mahad Malengård. Du har gjort fin karriär i Sverige. Du lärde dig svenska jättefort, va?
Ja, jag hade satt fokusen på språk. Ja. Och efter 6 månader hade jag SFI:n klar. Och jag,
svenska för invandrare.
Sen gjorde jag ytterligare 6 månader på grund. Eftersom jag var för gammal för att gå på grundskolan.
Ja.
Så gjorde jag hela grundskola. Nivån och kom in i nationell gymnasieprogram efter
vuxen,
ett och ett halvt år.
Vuxenundervisningen, vad då?
Nej, alltså det var folkhögskolan som jag läste grundnivån då. Ja. Och även komvux vuxenstudier.
Och idag är du byråkrat, va?
Ja, min resa gick igenom att jag blev lärare, utbildade mig till lärare. Blev gymnasie- och högstadielärare i SO-ämnen.
I SO-ämnen?
Ja.
Ja,
och undervisat.
Grattis, du har också varit.
Tack. Ja, jag ser den utbildningen som en livsutbildning. Även om jag har undervisat i 3 år på en förortsskola i Rinkebyskolan innan jag blev byråkrat för statens tjänst, arbetsförmedling.
Och sen träffade du Maria Pildad från Tyresö och gifte dig med henne och fick barn med henne.
Vi har 2 söner ihop, jag och Maria, som är från Tyresö. Och jag Tyresö är min andra hem nu, så vi åker hit för helgen.
Du vet att många är ju skärrade idag därför att det sägs att 5000 ensamkommande flyktingungdomar har kommit till Sverige redan i år.
Mm.
Vad tror du om det?
Ja, alltså det är många, man ska inte vara skärrad, utan det är förfärligt att så många unga behöver fly idag. Men det är en investering om de lyckas komma rätt in i samhället.
Det är ju faktiskt det. De har alltså vuxit upp och bekostats, gått till skola, de flesta, i ett annat land. Och så får Sverige de som går. Det kostar lite grann i början förstås. Ja. Men sen är det ju jättebra.
Jag brukar ju skoja med min hustru Maria och säga att jag är mycket billigare för Sverige än vad du har varit.
Ja.
Jag har fått betala förskola och grundskola och fritids och allt vad samhället kan bekosta, vaccination. Och ja.
Tack snälla Malingård. Somalier som började, som hade den goda idén att på krångliga vägar via Etiopien, Kenya, Uganda,
Syrien,
Ryssland tar det hit vid 17 års ålder. Du har ju blivit en tillgång för oss.
Tack så mycket.
Det var alltså Mahad Malingård, ursprungligen från Somalia, som har blivit typisk svensk sedan 1992 kom hit som ensamkommande flyktingungdom vid 16 års ålder. Och det finns, jag gav dem en broschyr om TUFF och de lovade att bli medlemmar. Blir det ni också? Det blir man genom att sätta in på plusgiro 16 01 37-6 200 kronor för enskild och 80 för annan på samma adress. Alla aktivister i TUFF och Radio TUFF jobbar ju gratis, så vi är beroende av många medlemmar. Och det har vi, tack och lov, ännu. Ha en skön fortsättning på den begynnande hösten, kära lyssnare.